Oasen, Elim, vad är det för någonting? Vad är det att vara en oas? Jag tror jag har massa olika bilder och tankar och känslor om det. Jag tänker under de tre kommande söndagarna med den här inräknad faktiskt säga ett och annat om just vad det är att vara en oas. Därför att jag tror på den här bilden. Jag tror på det vi heter, Elim. Jag tror att det är någonting riktigt, riktigt gott att få se den bilden av oasen, be över den bilden och tänka och jobba utifrån den bilden så att vi blir en plats, en oas där människor finner liv. Men låt mig börja med en liten rolig historia. Det var två grabbar som var bröder och de var, ni vet, ganska såna där energiknippen. Hände det någonting som liksom nådde rektorns öron eller mammas öron, så var det ofta så att de två var inblandade. Det var alltid någonting som hände när de här två killarna höll på. Så mamma tänkte till slut att vi måste göra någonting. Jag måste ta tag i det här bekymret. Jag älskar mina pojkar, jag vill dem det bästa av allt. Men jag tror att jag måste ta dem till pastorn så pastorn får tala dem till rätta. Hon tänkte att det är ju en auktoritet, en liksom Guds man. Han kanske kan säga några goda ord till mina pojkar. Så hon tänkte att jag tar dem en och en dit. Så hon tog den ena pojken, gick till pastorn, satte sig ner. Pastorn såg allvarlig ut. Han visste vad som gällde. Så han tittar på grabben och så säger han: var är Gud någonstans? Pojken tittar bara ner. Vet inte vad han ska säga. Så pastor frågar en gång till: var är Gud någonstans? Han tittar fortfarande bara ner. Tredje gången ställer pastorn frågan väldigt tydligt: var är Gud någonstans? Och då springer pojken ut ur rummet, slår igen dörren, springer hem till sin bror, går in på hans rum och säger: Gud är borta, och de tror att vi har gjort det. Gud är inte borta, mina kära vänner. Jag tror verkligen att Gud är här. Och han är i alla människors liv, mer eller mindre. Jag tror att det finns väldigt många av våra vänner som du och jag känner som kanske inte tänker så att Gud är där i deras liv. Men han är där. Och jag tänker att Elim och Asen måste vara en plats dit människor kan komma från vilsna och trötta förhållanden, från både problem och glädjeämnen, och komma till en oas där det finns liv, där det finns vila, där det finns kraft, där det finns upprättelse, där det finns uppmuntran och liv. Och jag tycker, ju mer jag har funderat på bilden av oasen, så blir den bara tydligare och tydligare för mig. Oasen är inte alls bara en grön och fin och skön plats där allting bara är lugnt och stilla och trevligt och bekvämt. Utan det är så mycket mer. Och jag hoppas kunna måla upp det lite grann de här söndagarna framöver. Men känner ni igen den här visionen? Undrar om vi kan den. Jag är inte säker på det. Jag tänkte vi skulle läsa den tillsammans. Den här visionen har vi på vår hemsida. Den här har vi haft i många år i Elim. Kanske 20. Kanske fler. Jag tycker faktiskt att den har ett fantastiskt innehåll. Vill ni läsa den med mig nu? Då gör vi det. Elimförsamlingen vill dela glädjebudet om Jesus med alla. Och vara en gemenskap där människor finner frälsning och får växa till full mognad i Kristus. Hör ni vad det står i den? Det här är verkligen vad församlingen är kallad till att vara i vår värld. Att vara en sån gemenskap där man delar glädjebudet med alla. Ja, men det kanske är lite förmätet att tänka att vi ska nå alla människor. Ja, men kanske alla sorters människor. Inte varje individ i vårt land. Det klarar inte Elim av. Eller i vår värld. Men vi vill nå alla människor med glädjebudet om Jesus. Och vi vill vara en gemenskap där man finner frälsning. Hur kan man finna frälsningen? Jo, genom Jesus. Det är Jesus vi presenterar, förkunnar, lever ut i vår värld och genom vår församling. Det är det som vi alla vill leva ut. Den frälsningen. Och sen vill vi vara en gemenskap där man får växa till full mognad i Kristus. Vad betyder de här sakerna? Jag tror att de här tre sakerna som jag stryker under, fast det är fyra streck. Men tre saker. Dela glädjebudet om Jesus med alla. Om vad en gemenskap där människor finner frälsning och där man växer till full mognad. De sakerna handlar också de här tre söndagarna om. Även om jag har liksom avstampet i oasen. Gud är en generös Gud. Ser ni det? Gud är en Gud som inte bara ger oss lite grann. Han ger oss hela frälsningen och räddningen. Och han låter oss växa till full mognad i Kristus. Och om någon här inne tror att du har nått full mognad redan, så vill jag prata med dig efteråt. Och så kan du få verkligen berätta för mig hur det är att vara fullt ut mogen i Kristus. För vi har så oerhört mycket mer att upptäcka här. Och jag tänker, i den här visionen så ryms allt det som vi är och vill vara som församling. Men sen kan vi behöva bryta ner och se mer av de här olika delarna. Och vi kan behöva titta på någonting som hjälper oss att förstå. Och jag tänker att bilden av en oas är en fantastisk bild för att förstå vad det här är för någonting. Vad det är vi håller på med. Vad är det Elim vill vara? Vad är det vi gör? Varför håller vi på med det vi håller på med i Elimförsamlingen? Kommer ni ihåg berättelsen om Elim? Den är väldigt kort. Den är väldigt kort i Bibelns ord, för det står på två ställen om Elim. Det står i Andra Mosebok 15 och det står i Fjärde Mosebok kapitel 33. Och så står det så här: de bröt upp från Mara och kom till Elim. Vid Elim fanns det 12 källor och 70 palmer, och de slog läger där. De bröt upp från Elim och så drar de alltså vidare. Elim var en oas mitt i öknen. En plats dit folket kom efter befrielsen från Egypten. Och så slog man läger där. Och där fanns allt det de behövde. För 1,5 år sedan var Stefan Svärd här, ordförande tidigare i Evangeliska Frikyrkan. Stefan har skrivit ett par böcker som han hade med sig och pratade om här och då. Mycket handlade om korsets och försoningens evangelium. Och så sa han ett ord till oss här i Elim. Han gav oss det tilltal som ni ser på skärmen här. Där han uttryckte sig väldigt enkelt men klart. Gud kallar Elim att vara en oas där människor får livgivande vatten. Ett Elim som flödar av liv. Ett Elim som flödar av liv. Och jag tänker, är det någonting som vi borde be om och som jag hoppas vi ber om och bär i vårt inre som en bön, som en önskan, så är det att få vara ett Elim som flödar av liv. Där det inte tar slut, där det inte finns så det räcker till oss bara och inga andra. Eller där jag får lite grann och du får lite grann och kanske får någon annan resterna som är över. Utan där vi får ett överflöd av liv. Därför att det här är evangeliet. Jag tänkte att de här tre söndagarna, idag så talar jag om omsorgen utifrån vad en oas är för någonting. Att människor som är trötta och vilsna kommer till en oas och där bör mötas av en omsorg, en värme, en kärlek och en frälsning som verkligen gör skillnad. Och det frågan handlar väldigt mycket om, vem är jag egentligen? Vem är du? Vem är den här människan som söker sig till Jesus? Som söker sig till oasen. Vilka är de? Vem är du och jag? Vilka är vi i Kristus när vi kommer till honom? Nästa söndag tänkte jag att jag talar om det som är källorna i oasen. Det som är livet som flödar. Det som är andens liv och kraft. Det vi inte kan vara utan om vi vill växa till full mognad i Kristus.
Vad är det att växa till full mognad i Kristus? Vad är det att leva vid en oas och dricka av det livgivande vattnet? Hur växer man i Kristus? Hur växer man i tro? Det är nästa söndag. Och söndagen efter det tänkte jag att vi talar om, vad är det att bryta upp? Att bryta upp och dra ut i uppdraget. För det var uppenbart för Israels folk att de kom till Elim, blev släckta i sin törst, fick det de behövde och drog vidare. Bröt upp. Vad är det att bli sänd ut i världen? Vad är uppdraget för oss egentligen? Så vart sänder Kristus oss? Vart sänder Jesus dig och mig? Vart sänder han våran församling? Vad är vårt uppdrag? Och det här tror jag att också bilden av oasen hjälper oss att förstå. Jag vet inte om du håller med mig, men jag tror att bilden av kyrkan många gånger har varit att den kristna kyrkan, den är emot väldigt mycket. Jag är inte säker på att mina vänner idag tänker så. Jag tror att de många gånger inte vet vad kyrkan är. Men bilden har i alla fall funnits av att kyrkan är mycket emot. Och så tittar vi på Jesus. Jesus var nästan så mycket för människor och deras liv så att han blev betraktad som en som umgicks med syndare och tullendrivare. Man såg med förakt på att Jesus lät vissa kvinnor av inte allt för moraliskt hög standard röra vid honom. Stryka sitt hår på hans fötter och tvätta dem med sina tårar. Hur kunde en kvinna få göra det med en profet? Alltså Jesus var den som fanns där människorna fanns. Han var där. Han såg inte mellan fingrarna. Med omoral, med synd, med ondska. Men Jesus såg alltid personen eller människan bakom händelserna. Bakom valet som jag gör när det blev fel. Bakom synden finns en syndare, en människa som är älskad av Gud. Och ni vet att vi ofta tar exemplet med äktenskapsbryterskan när vi vill liksom belysa den här punkten väldigt tydligt. Men det är en bra bild och det är ett bra exempel. Äktenskapsbryterskan som har uppenbart brytit mot Guds bud. Och nu dras och släpas inför de laglydiga. De som vet vad lagen säger. Och hon bör dömas till döden enligt Mose lag. Och vad gör Jesus? Ja, ni vet att han står och böjer sig ner och ritar i sanden. Och alla har funderat över vad ritar han i sanden. Jag tror att Jesus böjde sig ner och funderade ett ögonblick med sin fader. Herre, min fader, vad är det jag ska säga nu? Jag tror att Jesus kände efter. Vad vill fadern ha sagt i det här läget? Du älskar den här kvinnan. Men hon har inte levt rätt uppenbart. Vad ska jag säga, fader? Och Jesus reser sig och så säger han det som totalt avväpnar hela situationen. Den som är utan synd kastar första stenen. Förlåt, vad sa han? Och så faller stenarna till marken utan att träffa kvinnan. Och så säger Jesus, var det ingen som dömde dig? Nej, säger hon. Inte heller jag dömer dig, men gå nu och synda inte mer. Jesus såg henne. Han såg personen. Han hade omsorg om henne som människa därför att han älskade henne och att han är sänd till den här världen för alla som liksom henne har brutit mot lagen. Så därför så dömer han inte henne men säger åt henne tydligt, gå och synda inte mer. Det vill säga, det finns så mycket mer för dig att leva ut. Det finns så mycket mer av Guds liv, av Guds omsorg som du ska få tag om. Och du behöver inte leva som du har gjort. Släpp det livet. Jag förlåter dig. och gå och lev ett nytt liv. Det är vad Jesus säger åt henne. Vad är den här omsorgen? Ja, Jesus har omsorg om varje människa. Han säger tydligt och klart i Johannes 10:10 att han kom för att vi skulle få liv. Och så fortsätter han. Ja, liv i överflöd. Har du tänkt på det någon gång? Vad betyder det egentligen? Ja, det enda jag kan tänka som har med överflöd att göra, det är ju både när vi har mer än vi behöver. Och när vi till exempel häller vatten i en karaff eller någonting. Och jag häller så mycket så att det flödar över ur karaffen och får ner på allting annat. Gud vill ge oss så mycket liv så att det flödar över, så att det räcker till allt och alla. Då är det inte bara det där lite grann. Gud är generös. Hela hans varelse är generositet. Han ger liv i överflöd. Och oasen är en plats av liv i överflöd. Liv i alla dess former. Liv som är kreativt. Som skapar nytt. Liv som når det som är dött och väcker det till nytt liv. Det är vad en oas är. Det flödar av liv. För den som följer Jesus och lyssnar till hans röst. Kommer ni ihåg berättelsen om Israels folk? De befrias ur Israel från ett förtryck som har pågått i århundraden. Och så kommer Gud, man kan ju fundera på varför kom han inte 100 år efter de hade kommit dit? Eller 200 år efter? Eller tre? Varför tog det 400 år? I don't know. Guds vägar är outgrundliga. Men Gud kom till sist till sitt folk. Och han befriar sitt folk ur slaveriet. För dem ut ur Egypten. Och allting är underbart. Tills farao ångrar sig. Och trycker på bakifrån. Och säger, jag vill ha er tillbaka. Men folket ropar till Gud. Och nu är Gud där. Och havet delar sig. Folket går rätt igenom. Faraos armé kommer efter och vattnet täcker över hela Faraos armé som går under i ett höj. Och nu kan väl allting bara bli bättre, eller hur? Allting borde bara bli bättre. Guds folk är räddat. Glädjen över befrielsen är total. Allting är frid och fröjd. De har gått genom Röda havet. De är på väg till det förlovade landet. Och så kommer de till suröknen. Bara namnet. Man blir ju sur bara man hör det. Och sura blev de så in i Norden. Därför att de går i 3 dagar och hittar inget vatten. Hur kan Gud föra oss från Egypten ut i öknen? Först rädda oss och smeka oss med hårs och sen ge oss en dask i baken. Vad håller han på med? Vad är det Gud gör för någonting? Och de ropar och Mose ropar. Och så kommer de äntligen till en källa. Ja, hurra, nu får vi vatten. Men när de kommer till källan så är den bitter och bäsk. Och folket skriker ut, vad ska vi dricka för någonting? Vad håller du på med, Mose? Och Mose ropar också till Gud. Och jag tänker, hur ofta känner vi inte igen oss i det här? Hur många av oss har inte varit med om befrielsens glädje? Vi har varit med om tuffa saker som vi har gått igenom. Och så ser vi hur Gud tar oss igenom det. Och vi tänker, nu kan det bara bli bättre. Nu kan det bara bli bättre. Det tuffaste har liksom passerat. Tack Gud för att du är med nu. Och så tar det bara ett tag och så är vi inne i öknen igen. Vi är inne i suröknen och vi vet inte längre hur vi ska ta oss fram. Och vi ropar och vi skriker och vi längtar efter att Gud ska svara på bön. För oss bort ifrån öknen. Och så kommer vi till platsen och så blir det bara en enda lång mara. För så heter platsen. Det blir bitterhet. Det blir ingen glädje alls. Och vi känner, Gud, du måste på något sätt lösa det här. Annars kommer jag att sjunka ner i det här bitterhetens träsk. Det blir en enda lång mardröm. Och dessutom vet vi utifrån Bibelns texter att berättelsen om folkets vandringen i öknen blev ett maraton för dem. En enda lång mara, därför att de inte vågade lita på Gud. Och de fick gå 40 år i öknen. 40 år. Men Gud har en räddning för sitt folk. Och det är lätt att våran klagan blir vår melodi. Det är lätt att vi går där med knutna nävar. Vi trampar i bitterhet istället för att vi får dansa och sjunga lovsång. Därför att vi får smaka av det bittra. Och det är inte roligt. Det är inte det vi drömmer om. Det är inte det vi längtar efter. Det är inte det människor ser fram emot att få när vi vandrar genom livet. Men så säger Gud en sak till Mose. Han har en lösning. När han ropar och folket ropar och är som törstigast, så säger han, ta det här träet och kasta i källan, i Marakällan. Och Mose gör det. Och vattnet är friskt och klart. Och de får dricka sig otörstiga. Och vet ni, jag tänker på ett bibelord. Första Petrus. Där det står så här. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Korsets trä. Det var trä som Mose kastade i den bittra källan. Det finns bara en sak som kan rädda oss från bitterhet. Från osunda källor. Och det är korsets trä. Det är bara när vi ser korset och ser vårt liv genom korset som våran bitterhet eller besvikelser eller vad det är för någonting vi släpar med oss efter fångenskapen. Det är bara då som det kan släppa och bli friskt och klart. Så Gud hade en plan att göra dem till viljes, att möta dem och ge dem det de behövde för att dricka. Och jag tror att idag är vilsenheten väldigt stor i vårt land och i vår värld. Vem som helst som har öppna ögon kan se det. Förra veckan hade vi en stor seans här i stan där människor går till och söker vägledning, mina vänner. Den stor seansen ska bli fler tillfällen. Låt oss be om att de människorna inte i första hand söker sig till seanser och andar och annat, utan att de får se vem Jesus är. Att de får höra om Jesus genom dig och mig och vänner de har som känner Jesus. Och att vi som Guds folk får vara någonting annat än en sån bitter källa. Att vi får vara ett Elim, en god oas. Att korsets trä får vara det som renar källan så att den blir klar och ren och frisk. Vilsenheten är enorm idag. Och det är bara Jesus som kan göra det till någonting annat. Men så lämnar folket den här platsen Mara och så kommer man till Elim. Och där är källorna friska och klara. Och det finns 12 källor på platsen, står det i texten. Och det finns 70 palmträd. Och de 70 palmträden, tänker jag, det får vara bilden för den här predikan idag. Om vilan, om upprättelsen, att få komma in i skuggan. Att få lämna ökens hetta. Och få känna den omsorg som Gud har för sitt folk. För dem som vill följa honom. De 12 källorna, ja, det är det livgivande vattnet. Det är andens klara källa. Det är utrustningen som vi behöver för att växa till full mognad. De källorna, de talar vi om nästa söndag. Och att de sen bröt upp och gick vidare mot det förlovade landet. Det talar vi om 2 söndagar. Så de kommer till Elim och de stannar upp. Och de finner vila. Och jag tänker på en psalm som ni har med här. Jag vet inte om ni kan läsa den, det är lite för liten text. Jag läser den för er. Din nåd är dyrbar, o Gud. I dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus. I din glädje strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Hörde ni? Det här är verkligen vad oasen är för någonting. Att få komma in under Guds vingars skugga. Har Gud vingar, tänker vi. Ja, det är i alla fall en bild av Guds omsorg och kärlek över sitt folk. Att vi får komma in i hans skugga. Jag tänker att palmträden vid Elimoasen blev en sån tillflykt för folket när de kom fram till oasen. Så att det var rena nöjet för dem att lägga sig i skuggan. Det var rena vilan att ta igen sig under palmträden efter en så lång vandring och dessutom har fått lämna maran bakom sig. Det är det här som Elim är kallad till att vara. En plats dit människor som är vilsna och som söker och längtar får platsen att komma och finna vila och frälsning. Att få räddning för sin själ och för sitt liv och för sitt hela person. I Guds skugga. Har du tänkt på det? Gud pratar alltid om ljus och det står ju i den här texten. Till just dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Vi tänker alltid Gud som ljus. Men Gud har också en god skugga. Att få vila i hans vingars skugga. Fantastiskt. Det är sällan roligt att stå i någon annans skugga. Eller hur? När man pratar om vi människor. Men att stå i Guds skugga. Det är fantastiskt. Och Elim ska vara en sån plats. Där människor kommer uttröttade, utmärglade, sökande, längtande och finner vila för trötta själar. Finner en plats att stanna upp vid och att få njuta av överflödet i Guds hus. Hör ni? Att få njuta av överflödet i Guds hus. Fantastiska ord ur psalm 36. En dyrbar nåd. Finner människor frälsning idag? Ja, det gör de. Och vi ser det också i Elim. Även om vi ser väldigt lite kan vi tycka av det. Och låt oss vänner ha det som vår bön. Vi behöver be att Elim blir en plats, en församling, en gemenskap där människor finner frälsning, vänner. För det är det vi drömmer om, det är det vi längtar om. Eller? Vi vill ju att våra vänner ska förstå vem Jesus är. Att de ska finna frälsning. Att de ska få komma in under palmträden där Gud är den som regerar. Där han är den som kastar sin skugga över oss och inte någon annan. Det han är den som beskyddar. Det han är den som upprättar. Vet ni, jag har bett för några av mina vänner nu i ett antal månader och försöker göra det varje dag. Det händer jag glömmer bort det. Och det här säger jag inte för att verka duktig nu. Jag säger det här för att uppmuntra oss. Jag tror att vi måste börja be för våra vänner kontinuerligt. Vill vi se människor komma till Jesus? Vill vi att vårt land ska bli ett kristet land igen? Ja, då måste vi be, vänner. För våra vänner. De du känner. De jag känner. Så att de får upp ögonen för vem Jesus är. Vet ni, jag ber tre böner för dem. Jag ber att Gud ska öppna deras hjärtan. Så att de kan ta emot evangeliet. Ta emot Jesus. Och så ber jag att Gud ska öppna min mun. Och det är den tuffaste bönen att be. Jag ber att Gud ska öppna min mun så att jag kan säga någonting om den människa och den herre och den frälsare som jag tror på som heter Jesus Kristus. Att jag kan säga någonting till dem som rör dem och som gör att de kanske ställer en fråga. Jag ber att min mun ska öppnas och så ber jag en bön till. Jag ber att Gud ska öppna himmelen över dem så att han uppenbarar för dem den han är. Han kan göra det på sitt sätt. Han kan visa för dem. Jag höll på att säga, han kan visa för dem mitt i en seans att det är fel att sitta där och längta och att det finns en Gud som är stor och mäktig och som kan frälsa och rädda. Förstår ni vad jag menar? Tackar inte Gud för seanser. Men jag tackar Gud för människor som söker honom. Och frågan är bara, på vilket sätt kan vi få se människor vända sig till honom som är världens frälsare? Med sin längtan, med sitt hjärta och ärligt och uppriktigt få del av Jesus Kristus. Få höra om frälsningen. Få finna sin tillflykt hos honom. Där det flödar av liv. Men det jag också lika övertygad om, det är att jag måste veta att den dyrbara nåden vi läste om i psalm 36, den är också min. Jag är också lika övertygad att jag måste veta att det överflödande livet som finns i Guds hus, det är också mitt liv. För det är bara då som Robert Åkerlund kan ge sina fågelkompisar ett ärligt och uppriktigt vittnesbörd om vem han tror på. Annars blir det bara ord. Så låt oss be, vänner. Människor finner frälsning. Inte bara just i Elim-församlingen. Förstå mig rätt nu. Elim är ett verktyg i Guds rike. Vi är en gemenskap här, bland flera gemenskaper i den här stan. Och vi har framförallt gemenskap med våra syskon i de andra församlingarna. Och det spelar egentligen ingen roll vart de går, så länge de får tag om Jesus. Och Jesus får tag i dem. Sen är det fantastiskt om Elim kunde få växa. Tänk om vi kunde få se den här kyrkan full. Tänk om vi kunde få ha våra vänner här, du och jag. De vi älskar, bryr oss om, tycker om. De som vi ber för. Tänk att få se dem här. Fantastiskt. Måste du följa dem till Pingstkyrkan eller EFS eller någonting? Fine, gör det. Spelar ingen roll. Låt dem få tag om Jesus. Men tänk om Elim också kunde få växa. Yes. Är det det vi vill? Jag tror att vi vill det. Jag tror att det slumrar en längtan och önskan och en bön i oss om att få se oasen Elim växa. Vi har ett tema det här året. Jag ska snart gå in för landning. Och vi har satt temat som kyrkan som hem, hemmet som kyrka. Jag tycker det är ett fantastiskt tema. Därför att det säger så mycket mer än att bara församlingen liksom är allt, om ni förstår mig rätt. Kyrkan är vårt andliga hem. Ja, församlingen alltså. När jag säger kyrkan, förlåt mig, jag menar inte byggnaden. Jag menar församlingen. Jag menar gemenskapen. Församlingen är vårt andliga hem. Där finner jag vänner och syskon som tillber samma Gud som jag gör. Och när jag är svag så är ni starka. Och när du är svag så kanske jag är stark. Och jag får stöd och hjälp i min tro att söka mig nära min Herre ifrån dig. Församlingen är världens enda hopp, mina vänner. Tror vi det? Ja, Jesus är världens enda hopp. Jag håller helt med. Det är rätt. Men församlingen är Kristi kropp på jorden. Och det jag menar är, församlingen är världens enda hopp. Ja, men säger du det? Glöm det. Elim. Skulle Elim vara liksom den här stans enda hopp tillsammans med de andra kristna kyrkorna här? Är det inte liksom kommunledningen som sitter inne med det? Eller någon annan? Församlingen, mina vänner, är världens enda hopp. Det är vad den är. Därför att vi är bärare av det budskap och den Herre och Mästare som har kommit hit till världen och återlöst världens alla synder. Det finns ingen annan. Gud har ingen B-plan. Gud har ingen annan plan att tänka, ja, men går det inte med kyrkan så vi kör en, då kör vi race 2 här. finns inget race 2. Plan B. Församlingen är världens enda hopp. Ingen som jublar. Men så är det. Därför att vi är människor som tror på Jesus och följer honom. Ingen av oss här inne är perfekta och felfria. Det är inte vad vi säger med det uttalandet. Men det vi säger och tror på, det är att Jesus är den enda som kan rädda den här världen. Han är den enda som kan vända klimatförändringarna. Han är den enda som kan se till att den här världen inte går under förrän den ska gå under. Han är den enda som kan rädda människor till ett liv som är meningsfullt och värt att leva. Och inte förrän vi tror det, bekänner oss till det och går i det, så kan vi förmedla vad det verkligen är att vara ett Guds barn och vara en kristen. Församlingen är världens enda hopp. Jag säger en del andra saker där, men det hoppar vi nu. Men församlingen är inte bara vårt hem, utan hemmet vårat där vi bor. Där jag finns, där jag lever i princip varje dag under mitt liv. Det är också en kyrka. Det är också ett Guds hus. Därför att det är där som jag lever ut lärjungalivet. Det är där som du och jag lever ut Jesuslivet. Så att våra barn och unga kan förstå vem Jesus är. Kan få chans till en personlig tro. Det är där som jag kan be för mina vänner. Det är där som jag kan föra ett samtal med min kompis. Om vad det är att vara en kristen. Det är där vid köksbordet jag kan prata med mina barn om vad det är att följa Jesus. Det är där vi som vuxna kan vara de som barnen och de unga tar rygg på och ser vad det är att följa Jesus. Vad det är att läsa Guds ord. Vad det är att be och tro på bön att det gör skillnad. Vårt hem är en kyrka, mina vänner. Det är jätteviktigt att se det. Att vi har en kyrka som vi går till för undervisning i är oerhört viktigt. Men om inte hemmet också är som en kyrka, så har vi tappat någonting. Och det här är vårt tema i år. Därför att vi tror att Gud har omsorg om hela livet. Hela livet. Inte halva. Inte bara delar, utan om allt det som du och jag går igenom. Där är Gud med och har omsorg om allt det vi står i. Så hur kan Elim vara en omsorgens plats, en oas, där människor i vår stad finner liv? Jag tror att det är när vi förstår. När du och jag förstår, när Elimförsamlingen förstår att den här platsen, den här oasen, den här gemenskapen är till för människor som söker och längtar. När vi förstår att Guds nåd är min nåd. Att jag har fått ta emot av hans överflödande liv. Att jag utgår ifrån det nya livet i Kristus och inte det gamla. För här tror jag vi har ett stort problem, du och jag. Vi börjar ofta i jag, fattig, stackars, syndig människa. Men jag är ju försonad. Jag är ju frälst. Jag är fylld av liv genom den helige ande. Är ni med? Hela mitt inre är egentligen en oas. Du är en oas som är fylld av liv och kraft att ge till andra. Vi tänker inte alltid så. Vi börjar ofta i det vi tycker att vi är misslyckade i. Men Gud vill få oss att se att det finns ett överflöd av liv i ditt och mitt hjärta. Hos dig. Du kan mycket väl frimodigt be för dina vänner. Tala med dem om tro. Tala med dem om Jesus. Be för dem. Säg till dem att du ber för dem. Så ska du få se vad som händer. Och när vi förstår den här identiteten, det är då vi kan börja leva generöst. Det är då när jag förstår att jag har fått ta emot nåden och ett överflöd av liv som jag kan leva generöst. Det är då jag kan leva generöst med kärleken. Det är då jag kan kosta på mig att älska med vilja och vett. Bestämma mig för att den här människan är älskad av Gud och därför ska jag älska den. Herre, hjälp mig att älska honom eller henne. Är du med? Det är då kärleken blir generös. När jag förstår att jag själv är älskad. Det är då jag kan ge generöst av mina pengar. Det är då som jag kan öppna min plånbok och inte bara ge en slant, ni vet. När man säger så, så är det ju galet. Ge en slant. Det, jag hoppas det är slant ur munnen bara när man säger så. Vi ger ingen slant. Jag ger generöst därför att mitt liv är fyllt av liv. Och jag tror på tionde, min vän. Varför tror jag på det? Jo, det är för att det står om det i Guds ord. Och jag tror att tionde är ett sätt att visa Gud, tack för det överflöd av liv som jag har fått. Det pengar som jag får in i min familj, det är dina pengar egentligen. Men jag ger av det, av glädje, därför att du har gett mig så mycket. Jag tror att tiondet måste grundas i generositeten och nåden från Gud. Om vi bara lyfter upp tionde och gör det till en princip här, friställt från någonting annat, då tappar vi fokus. Då blir det en regel som vi måste följa. Och kristna tror inte på regler. Vi tror på Jesus och vi tror på livet som flödar. Men om jag lever generöst så ger jag också generöst. Och då ger jag mer än det som jag trodde att jag först skulle kunna ge. Därför att det flödar ur mig. Jag ger det av tacksamhet och glädje. Det är då jag kan ge generöst av min tid. Det är då jag kan ta tid med människor och sätta mig med dem och se dem i ögonen och lyssna till vad de har att säga. Därför att jag vet att det finns ett liv som flödar genom mig till andra. Därför att jag har fått ta emot det. Jag har fått ta emot nåden och livet ifrån Kristus. Alltså kan jag visa andra omsorg. Det var en kvinna som stod i en kö och väntade på att få köpa frimärken. Och det var kring juletid, så det var jättelång kö. Mycket lång kö. Och den här damen är ganska gammal och lite sliten. Så den som stod bakom och var betydligt yngre knackar henne på axeln och säger: du min dam, du behöver inte stå i den här kön för att få köpa frimärken. Det finns en automat där ute som du kan stoppa in pengarna i och snabbt få ut dina frimärken. Ja, sa hon, jag vet. Men den automaten kan inte fråga mig om min artros. Eller hur jag mår. Precis. Det är det som är omsorg och kärlek. När jag har tid att fråga om hur någon annan har det. När jag har tid att se någon i ögonen och generöst ge av mitt liv till någon annan och säga: du är viktig för mig just nu och jag vill lyssna till dig. Det är så vi kan leva generöst. Det är så vi kan vara en oas. Att visa omsorg om hela livet. Och när vi förstår att kyrkan är vårt enda hopp. Och när vi förstår att hemmet måste vara vår kyrka. Då börjar det hända saker, mina vänner. Då börjar det porla av vattnet i oasen. Då kommer livet att bli synligt. Till sist ett bibelord. Jesajas ord. Så fantastiskt också. Herren ska alltid leda dig. Han mättar dig i ödemarken och ger styrka åt benen i din kropp. Du ska bli som en vattenrik trädgård. En oas där vattnet aldrig sinar. Det här är det vi ska be om. Att Elim får vara en sån oas där vattnet aldrig sinar. En vattenrik trädgård där livet flödar, där det växer. Där det finns liv. Där du och jag ger av vårt liv till varandra och andra. Det är vad det är att vara en oas. Ska vi säga amen till det? Amen. Då ber vi. Tack Jesus för att du kallar oss till att vara en oas mitt i den här öknen i vår värld. Tack för allt ditt folk i den här stan. Tack för att vi får stå tillsammans och vi får vara en växtplats, Herre. En oas som visar omsorg om varje människa. Där människor får finna frälsning, Jesus. Och Jesus, vi längtar efter det. Förlåt oss, Herre, när vi inte tar den kallelsen på allvar. Förlåt oss när vi inte drivs av längtan efter att få se våra vänner få tag om dig och du få tag om dem. Ge oss en längtan efter det. Låt den här församlingsgemenskapen vara en sån plats dit människor kan komma trötta, vilsna, längtande för att söka efter dig och finna dig, Jesus. Finna frälsningen. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.